Ja, gott att få se så många samlade idag. Jag tror inte att jag har sett det tidigare faktiskt i en gudstjänst hittills. Men det här kan ju sätta kanske ribban för fortsättningen. Vet inte. Hörrni, ska vi ta och be tillsammans igen. Och låta våra hjärtan öppnas för Gud. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Tackar dig för den här gudstjänsten. Jag tackar dig för att det är så många människor som har hittat hit den här dagen. Jag tackar dig, Herre, för var och en, för att du älskar. Att du söker var och en, Herre. Med din underbara kärlek. Med din underbara sanning, Herre. Och jag ber att du ska öppna varje människas hjärta i denna stund. Och göra oss mottagliga för det som du har att dela den här dagen, som handlar om din ankomst, Herre. Inte den första ankomsten, utan den andra ankomsten, Jesus, att du ska komma åt där. Tack, Herre, för din närvaro, för den helige andes kraft och närvaro på den här platsen. Tack, Herre, för att du vill omsluta varje människa med din underbara närvaro just nu i den här stunden. I ditt namn ber vi. Amen. Hörrni, det är inte så lätt att förbereda en predikan, och så kanske man har lite tankar som rör sig på insidan, och så upptäcker man efter ett tag att tankarna plötsligt försvinner. Orden man hade tänkt dela finns inte där längre. Och då börjar man fundera på att Gud, vad är det som du vill göra egentligen? Vad vill du säga? Vad vill du förmedla till människor under en sån här dag? Så jag våndades och kände att Gud, du måste tala verkligen. Du måste verkligen visa vad du vill säga den här söndagen. Vad som ligger på ditt hjärta. Och det som jag har upplevt lite grann, det handlar om ifall vi vet vem Jesus är. Ifall vi vet vem Gud är. Det kanske är den viktigaste frågan för oss människor att ställa. Vem är du, Jesus? Vi hörde här när texten lästes att konungen kom ridandes in ödmjuk på en åsna. Men det var inte alla som förstod vem han var. Det var inte alla som uppmärksammade att det faktiskt var konungen som kom ridandes in på en åsna. Därför att på något sätt så var det också dolt för dem. Somliga av er kanske har hört berättelsen om en man som hette Paulus och som var på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. Det var någonting som skedde efter att Jesus hade dött och uppstått på korset. Efter att han hade farit upp till himlen igen. Och när han far omkring där på vägen till Damaskus så ser han ett ljussken som kastar honom till marken. Och Paulus, eller Saulus som han då kallade sig, han sa: vem är du, Herre? Det var hans första fråga. Vem är du, Herre? Och den röst som han hörde då sa till honom: jag är Jesus, den som du förföljer. Tänk om Paulus fråga, eller Saulus fråga, hade varit istället: vad kan du göra för mig, Herre? Men det var inte hans fråga. Utan hans fråga var: vem är du, Herre? Jag tror att vi som människor, vi tenderar utifrån vilka vi är som människor, utifrån vad vi bär med oss, att väldigt sällan komma till den frågan där vi ställer, som vi ställer till Jesus, där vi säger: vem är du, Herre? Utan väldigt ofta så är det som att vi snubblar och blir kvar vid den frågan som handlar om: vad kan du, Jesus, göra för mig? Och om vi blir kvar vid den frågan så kommer vi aldrig riktigt lära känna Jesus som den han är. Därför att Jesus är en person. Han är en person som har någonting att både ge till varje människa, men framförallt så vill han ha en gemenskap med oss som människor. Han vill kliva in i en relation för att visa vem han är. Och ingen av oss skulle vilja leva i en relation tillsammans med en vän, tillsammans med en make eller maka, där den ständiga frågan från den andra personen skulle handla om: vad kan du ge mig? Det är en fråga som i slutändan skulle leda till att relationen dör ut. Utan vi vill höra någonting mer. Vi vill höra en person som är intresserad av vilka vi är som personer. Så frågan handlar om: uppmärksammar vi att den här dagen så handlar det inte om ett barn som har fötts, därför att barnet är redan fött för länge, länge sedan. Barnet som föddes och som proklamerades av änglar att vara frälsaren som skulle komma växte upp, och väldigt, väldigt få uppmärksammade, kände igen vem han verkligen var. Och när han väl började visa mer vem han var och vad han var sänd för att göra, så var det många som förkastade honom. Det var många som stod honom emot. Det var många som inte ville lyssna på denne Jesus, född i en snickarfamilj i Betlehem, uppvuxen i Nasaret. Han gjorde en massa under och tecken, men i sin egen hemstad kunde han inte göra dessa tecken och under, för att där ville människorna inte tro på honom. Det är denne Jesus vi talar om. Och Jesus som slutligen blev uppspikad på korset, torterad dessförinnan för människors synd, för våran synd, för våra missgärningar, våra felsteg. Det är denne Jesus som den här dagen handlar om. Advent. Men vi vill inte göra en romantisk bild av det hela. Att barnet som vi gestaltar med den här krubban här, att det är där som allting slutar på något sätt. Och så finns det ingen konsekvens för oss själva. Där det Jesus verkligen är som person också kan få beröra oss på djupet. Så Jesus fråga till dig och till mig, det handlar om ifall du vill lära känna honom som den han är. Han önskar av dig att du ska ställa frågan: vem är du, Jesus? Därför att jag vill lära känna dig. Jag vill inte bara ha det som du har att erbjuda. När jag förberedde mig inför den här predikan så fick jag ett bibelord som jag tror är till oss, till var och en och till den här staden. Och jag tror att Gud kan tala väldigt konkret och specifikt till oss människor i olika tider. Jag tror att Gud har ett budskap till oss i den här tiden som inte bara handlar om att vi ska stanna upp vid att lite grann minnas allt det goda han en gång gjorde, utan faktiskt möta honom som den han är idag. Och det här ordet, det är från Jeremia. Jeremia bok som är i Gamla testamentet, i kapitel 5 och från vers 1. Och det här var ett budskap som Jeremia gav till Jerusalem och de som bodde i Jerusalem på den tiden. Men vi kan lika gärna höra orden riktas till oss idag i Södertälje. Då står det så här: gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Men även om de säger så sant Herren lever, så svär de ändå falskt. Herre, är det inte trofasthet dina ögon söker? Du slog dem, men de kände ingen smärta. Du lät dem förgås, men de vägrade att ta emot tillrättavisning. De gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade att omvända sig. Då tänkte jag, det är bara de enkla människorna som är dåraktiga, till de känner inte Herrens väg, sin Guds domslut. Jag vill nu gå till de stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa har brutit sönder oket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer och var och en som går ut därifrån ska rivas ihjäl. Till deras överträdelser är många och deras avfall talrika. Varför skulle jag förlåta dig? Dina barn har övergivit mig och svurit vid gudar som inte finns. Jag gav dem fullt upp av allt, men de begick äktenskapsbrott och samlades i skaror vid horhusen. De liknar välfödda ystra hingstar. De gnäggar var och en efter sin nästas hustru. Skulle jag inte straffa dem för sådant, säger Herren? Skulle jag inte hämnas på ett folk som detta? Jag läser vidare från vers 12. De har förnekat Herren och sagt: han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Vänner, jag upplever att det här ordet, det stämmer väldigt väl överens med hur läget ser ut i vår kära stad. Och när jag talar om vår stad, så då talar jag inte om alla andra. Det jag talar om oss. Om oss som en del av den här staden. Vet vi vad det innebär att göra det som är rätt? Vet vi vad det innebär att visa trohet? Vet vi vad det innebär att inte ljuga, att inte svära falskt? Vet vi vad det innebär att bli slagen av Gud och ändå inte känna smärta? Vet ni vad det är ett annat ord för? Det är ett annat ord för förhärdelse. Att bli förhärdad eller att vara förhärdad, det är att vara okänslig för nöden. Att vara okänslig för lidandet. Inte bara lidandet som vi ser bland alla andra, utan också lidandet som vi kanske själva går och bär på. Vår egen smärta, vår egen synd, vår egen skuld. Att vara okänslig för det. Det står om att de gjorde sina pannor hårdare än klippan och vägrade att omvända sig. Vi kanske tror ibland att omvändelsen, det vill säga att vända om till Gud och göra bättring, att det är en engångsföreteelse, någonting som vi gjorde en gång tillbaks i historien. Men faktum är att omvändelsen, det är en del av livet. Vi är under omvändande till Gud. Eller kanske vi ska säga att vi är under återvändande till Gud. Oavsett var vi befinner oss just nu, så kan vi alltid vända tillbaks ytterligare en liten bit. Överlämna ytterligare en del av vårt hjärta. Det är aldrig så att den processen slutar i en människas liv. Aldrig. Den fortsätter från och med den dag man faktiskt vänder om till Gud tills den dag man dör. Och då är frågan, hör vi ens när Gud talar till oss? Hör vi ens när han viskar med sin stilla röst? Eller är det som att vi har hörselkåpor på oss, så att vi kanske ser någon tala men vi hör inte vad personen säger, därför att det har blivit stumt på insidan? Det handlar inte bara om de enkla människorna, de svaga, fattiga eller de rika. Det handlar om var och en. Det handlar om dig och mig. Advent handlar om ankomsten av frälsaren Jesus Kristus, som Gud ansåg att behövde sändas till vår värld för att rädda oss. Han kom första gången som ett barn, alldeles anonymt, uppmärksammades av herdar och vise män och änglar. Men saken är den att andra gången han kommer, då kommer alla människor att se honom. Ingen kommer att undgå att Jesus kommer tillbaks. Och det är den tiden som vi är inne i just nu. Vi vet inte dagen och stunden, men vi alla kallar det att förbereda oss för hans ankomst eller hans återkomst. Och det är därför som det är så viktigt för oss, tror jag, i Södertälje, att verkligen börja med att gå till rätta med oss själva till att, som i första hand, innan vi börjar peka på någon annan. I den här staden så finns det så mycket problem. Vi lever kanske i den mest kyrktäta staden i Sverige. Det finns kyrkor i vart och vartannat kvarter. Kyrkor som representerar kristenhetens alla olika traditioner. Och så lever vi samtidigt i den stad som kanske har de största problemen i Sverige. I dess olika former. Arbetslösheten är skyhög. Finns många som kämpar för att få det att gå ihop med kronor och ören, för att kunna klara utgifterna mot slutet av månaden. Det blir extra kännbart inför julen. Människor som lider av drogmissbruk, alkohol, misshandel, för att inte tala om den psykiska ohälsa som går över alla gränser, rakt igenom. Ung som gammal, rik som fattig. Det är verkligheten i den här staden. Och då kan man fråga sig, finns det hopp för Södertälje? Finns det hopp för den här staden? Det finns egentligen bara en som kan svara på det. Och det är Gud själv. Och eftersom Gud är den enda som kan svara på den frågan, så blir frågan för oss: kan vi höra vad han säger? Vill vi höra vad Gud säger till oss? Om Gud säger att det finns hopp för den här staden, att ja, han kan sannoliken frälsa, rädda den här staden, vill vi höra detta? Vill vi höra det ropet ifrån hans hjärta? Förmår vi att bära hans börda för den här staden? Eller handlar vår fråga om: Gud, vad kan du göra för mig? Istället för att vi ska höra frågan: Gud, vem är du egentligen? Vad känner du för den här staden? Vad vill du med oss? Vänner, vi behöver bli mjuka i våra hjärtan igen. Vi behöver verkligen ge akt på det som Jesus kom för att göra. Det som denna period på året handlar om. Att rädda en förlorad värld. Vi behöver verkligen låta den här julen vara annorlunda mot vi kanske är vana vid att fira julen. Vi kanske behöver damma av våra biblar för en gångs skull och faktiskt läsa vad julen handlar om. Ställa oss frågan: vem är du, Jesus, egentligen? Varför var det så angeläget för dig att komma till oss? Vi kanske ska låta den här julen vara en vit jul. Inte bara för att vi önskar lite snö, utan för att vi faktiskt den här julen borde säga nej till den drog som håller en halv miljon människor bundna i det här landet. Och jag talar då om alkoholen. Detta ytliga, kan vi tycka. Det är inte det som det handlar om egentligen. Nej, det gör inte det egentligen. Men det kanske gör det till viss del. Kanske borde vi säga nej för att stå tillsammans med dem som lever som fångar under missbruket, som den här julen kommer att få utstå misshandel, fruar som kommer att bli slagna, som inte kommer att kunna förklara var deras blåmärken kommer ifrån, och som försöker sminka över istället. Kanske vi borde tänka på dem den här julen och säga att den här julen ska få vara en vit jul där vi säger nej av respekt och i sympati och medkänsla för dem som inte kan hantera denna dryck. Tänka på de barn som kom att börja undra på julafton varför pappa och mamma och alla andra vuxna är så konstiga. Varför de beter sig så lustigt. Varför de blir så fnittriga och börjar prata så vitt och glatt. Och slutligen bara verkar glömma de barn som de är satta där för att ta hand om. Vi har inte ögon eller kameror för att kunna blicka in i varje hem i den här staden. Men vi borde kunna se i vårt hjärta vad som pågår. Och då är frågan, vill vi det? Jesus kom för att frälsa, rädda det som var förlorat. Han kom för att rädda oss verkligen. Han kom för att göra oss mjuka i våra hjärtan. Själv var han konungen som kom ödmjuk. Ödmjuk, inte med pompa och ståt, utan ridandes på en enkel åsna. Och det får inte bara bli en vacker bild, därför att det visar vad som fanns i hans liv, i hans hjärta. Och det Gud vill göra med oss var och en, det är att ge samma hjärta till oss som Jesus har. Samma hjärta. Är våra pannor hårdare än klippan? Är vi de som vägrar omvända oss? Eller hör vi verkligen vad Gud säger? Så att vi kan få en ny riktning i livet. Ta emot den förlåtelse som är erbjuden till varje människa förbehållslöst. Oavsett vad vi har gjort, oavsett vilka vi är, så är hans förlåtelse given till oss alla. Vill vi ta emot den gåvan? Så att den fråga vi ställer handlar mer om än bara vad han kan göra för oss, och mer om vem han är. Vem är du, Jesus? Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för vem du är. Du är helig. Du är helig. Du är avskild. Du är den du är, oavsett vad vi människor tycker och tänker om dig. Men du har ett budskap till oss i den här tiden som är både allvarligt men också oerhört hoppingivande. Oerhört glädjande. Ja, ett sant evangelium. Och Herre, jag ber om förbarmande över mig, över oss var och en, att verkligen kunna höra vad du säger i den här tiden. Att verkligen kunna uppfatta vad du vill i den här tiden. Att verkligen kunna se vart du går fram i vår stad för att rädda det som är förlorat. Herre, jag ber om det. Så kom med din ande och gör någonting nytt mitt ibland oss. Kom med din ande, Gud, kom med din kraft över oss och visa vem du är. Vi är inte längre intresserade av att bara få ta emot lite välsignelse här och där, därför att det får vi göra så mycket ändå. Utan vi vill veta, vem är du egentligen? Vad vill du med oss? Vad vill du med den här staden? Herre, låt den frågan slå rot i varje hjärta den här dagen. I Jesu namn. Amen.